pretend, let's pretend, let's pretend we score the goal.
Varmt välkomna hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd denna tisdag i april. Snön far på tvären, men här inne skiner solen, eller hur? När vi får prata engelsk fotboll.
Det ska vi inte överdriva.
Vi har massor att prata om som vanligt. Vi tänkte vi skulle börja med Newcastle. Patrik Bränning, välkommen in i värmen. Kalle Karlsson har ni redan noterat, sitter här med mig som vanligt. Du har stenkoll på det här Newcastle-bygget ju.
Ja, det vet fan du. Fredrik Jönsson har stenkoll, men han är för euforisk just nu för att kunna medverka.
Ja, han drog på solskens semester direkt. Nej, han satt på en mycket kall läktare nere i Malmö tror jag och kollade allsvensk fotboll igår. Jag pratade med honom när han var på väg dit. Han konstaterade att han hade för lite kläder på sig.
Det där är ett återkommande nybörjarbestag, att folk klär på sig alldeles för lite när det
är fotboll. Jag ska inte kalla Fredrik Jönsson nybörjare.
Ja, men alltså rent allmänt, alltså nybörjarmisstag och klä på sig för lite när det är fotbollspremiär i Sverige. Det vet man ju att det är svinkallt jämt. Ja. Spelar ingen roll vad det är för temperatur på dagen. När det väl är matchen så vet man att man kommer frysa i slutet av matchen.
Han tänkte att han
så
reste söderut tror jag, ner till Malmö. Där är det inte lika kallt.
Mitt råd är att klä på er när det är fotbollspremiär.
Ja.
Eller inledning av serien.
Vi får ju misstänka i alla fall att...
Kanske.
Vad säger du?
Nej, det var inget. Vi går vidare.
Misstänka i alla fall att gårdagens resultat då från Championship värmde honom lite.
Sådär ja.
När man då blev klara för Premier League. Det har ju känts rätt klart rätt länge.
Det har varit rätt klart rätt länge,
ja,
också.
De har ju spelat oerhört dåligt på slutet här nu. Och bara inte lyckats knyta ihop den här säcken. Men igår så körde man över Preston North End då, 4-1. Jag såg lite grann av den faktiskt. Det såg Newcastle såg liksom beslutsamma ut. Ayose Perez med två mål bland annat. Du skrev ju igår ett dokument som bland annat handlade lite grann om den här ekonomiska fallskärmen som ju Newcastle har tagit del av, precis som Aston Villa, precis som alla lag som åker ur Premier League nu för tiden. Och den betyder ju en hel del förstås.
Ja, det kan man ju säga.
Det är lite orättvist.
Det kan man också säga. Förra säsongen så fick de väl 345 miljoner kronor var, de klubbarna som åkte ur Premier League det första året då. Mm. Och då ska man säga att övriga klubbar som inte hade spelat i Premier League då fick 25 miljoner kronor var. Mm. I någon slags solidaritetsersättning från Premier League. I år kommer den summan vara ännu högre eftersom TV-avtalet har ökat med 65%. Så att, och då kommer skillnaden mellan de två summorna också öka med ungefär 65% kan man ju tänka. Om jag nu inte går helt fel matematiskt. Men oavsett, det är ju en liksom sinnessjuk fördel till klubbar som kommer ner med redan bättre trupper, bättre klubbar, bättre talangsystem, bättre ledare, bättre ungdomsakademi, bättre infrastruktur, större publikunderlag, större marknadsintäkter. Liksom allt, de har ju redan så enormt mycket fördelar mot klubbarna i Championship redan när de kommer ner. Och då får i runda slänga 320 miljoner kronor extra mot sina konkurrenter och konkurrera med. Gör ju att det blir helt absurda skillnader. Vi såg ett Newcastle i år som behöll sin lönebudget stort sett. Ställde upp med Championships dyraste lönebudget genom tiderna. Det påstås att den ligger runt 850 miljoner kronor per säsong. Alltså fem gånger så stort som de flesta Championship-klubbar ligger på i lönebudget. Det är som om man skulle möta Kalmar varje vecka.
Preston North End igår också som ju inte, de ligger ju inte ens i närheten av att ha en femtedel av Newcastles lönebudget. De ligger väl på en allsvensk nivå eller något sånt där.
Han ligger nog högre än så, men...
Ja, jag vet inte. Men just, lågt. Alltså Preston, jag är osäker på. Det är ju en pytteliten klubb i sammanhanget. De är ju glada att de är uppe i Championship överhuvudtaget. Och röjer. Men skitsamma. Newcastle då?
Ja, men om vi hänger kvar i det här. Det är ju, alltså... Man kan ju alltid dividera om hur mycket pengar de ska ha. Mm. Men själva fallskärmssystemet tycker jag ändå fyller en funktion. För om man tittar på vad som hände förut så var det ju att klubbar gick upp och så drog man på sig stora kostnader. Man måste skriva mer än ett års kontrakt med sina spelare för annars liksom står man utan någon chans att etablera sig i högsta ligan. Och så åker man ur och sen liksom rämnar det rakt ner i avgrunden. Jag tycker nog fallskärmssystemet är ganska bra ändå, för att man ser det ingen garanti för att lyckas heller. Det är ju flera klubbar som har ramlat ut de senaste åren som inte tar sig upp direkt.
Det blir inget likhetstecken
av att ramla ur, få den där fallskärmen och sen bara stötsa tillbaka. Så att, jag tycker nog det finns goda intentioner bakom det där. Sen kan man alltid dividera om hur mycket pengar någon ska ha.
Och skulle solidaritetsersättningen till de övriga klubbarna vara lite större kanske?
Ja, men det är väl där man får in, för det är klart att det finns goda intentioner. Det är klart att det fungerar bra, men nu när liksom, men tv-pengar blir så extremt mycket högre i Premier League, kommer den här ersättningen också bli högre, för den är ju procentuell på tv-pengen i Premier League. De får ju 55% av vad den fasta summan tv-ersättningen är efter Premier League-klubbarna första året. Och det gör ju att det kommer ju bli som att Newcastle nu, de kan ju behålla liksom i stort sett sin budget. Och då blir ju skillnaden, alltså det kommer ju vara 20 Premier League-lag, sen kommer det vara 6 lag eller någonting därunder som fortfarande lever lite på de här fallskärmarna som löper över 3 år om det varit Premier League mer än 1 år tidigare. Och det kommer ju liksom bli en snurr där, att de kommer liksom byta plats med varandra där längst ner, för att det kommer bli så otroligt svårt att slå sig in.
Fast det där fallskärms liksom grejen har ju funnits nu i ganska många år, och det är ju ändå nya klubbar som tar sig upp. Vad sa du?
Så man kommer bli ännu högre nu.
Jo, men alla summor i fotbollen blir ju ännu högre.
Så att jag tror Championships TV-avtal blir ju inte procentuellt så mycket högre som Premier Leagues blir.
Ja, det blir inte reella tal i alla fall. Nej, det får vi ju vänta med och se, men jag tror inte det är något jätteproblem att det här fallskärmsavtalet finns. Vi ser hela tiden att det är nya klubbar som kommer upp i Premier League, och det måste ju ändå tyda på att alltså, pengarna betyder inte allt, även om du har en hög lönebudget när du kommer ner. Jag vet att folk har klagat på det där redan för 5 år sedan liksom, men det har inte visat sig att det varit någon det har inte medfört att det är samma klubbar som bara hoppar upp och ner.
Ja, men jag tror risken nu är, förra säsongen var det väl 2 klubbar som var ner och vände och upp direkt, och risken tror jag är att nu kommer fler göra som Newcastle, just att du struntar i och använder den här fallskärmen till att lindra ditt fall ner, till att spela ut de här kontrakten och successivt minska din budget, utan istället använder den här fallskärmen till att behålla din budget och behålla dina spelare och göra som Newcastle, värva John Joe Shelby och inte skrev någon nedflyttningsklausul i hans avtal, värva Townsend och Henri Saivé samtidigt skrev inga nedflyttningsklausul trots att de var hotade då redan i januari, utan de investerar i stort sett för att kunna ha en så bra trupp som möjligt även i Championship, om man kan se på det nu, och på så sätt ta sig upp direkt. Och då kommer ju, jag tror fler klubbar kommer göra på samma sätt, att de behåller sin Premier League-trupp och sen samlar den där fallskärmen. Sen om de inte lyckas ta sig upp, då kommer det där dramatiska fallet istället, som fallskärmen är till för att skydda dem mot. När de efter 1 år då minskas den från 55% till 45%, sen tredje året minskas till 20%, sen står de där utan fallskärm. Jag tror att det finns en risk där i alla fall.
En risk finns det säkert, men som sagt, vi får avvakta och se hur solidaritetsersättningen till de andra klubbarna utvecklar sig. Det är ju möjligt att den höjs markant, vilket skulle liksom minska glappet. Och sen får vi se, jag är inte så säker på att just det där med pengar och sådär, att det är liksom en garanti för att man studsar tillbaka.
Nej, garanti är det inte, men det är ju
det är tufft ändå att åka ur. Det är absolut inte bara att kliva upp igen. Men det är, de gjort det bra.
Det är en fördel att kunna ha 5 gånger högre lönekostnad än sina konkurrenter. Kunna ha en Rafa Benitez som hade Real Madrid som förra tränaruppdrag och liksom nu tränar i Championship. Det är ju rätt osannolikt egentligen.
Intressant förstås. Skönt att ni inte riktigt höll med varandra också. Jag var lite rädd att det här ämnet skulle få våra lyssnare att helt stänga av när vi inledde med att prata ekonomi och sådana frågor. Men om vi tittar på Newcastle då, det laget som tar sig tillbaka till Premier League. Vi misstänkte ju att när vi såg truppen inför säsongen att det skulle vara för mycket för övriga championship-lag att hantera, och det har det ju varit också. Man tappade ju första platsen till Brighton för någon månad sedan, men annars har man ju legat etta från start egentligen. Och vi tittar då på vad det är för trupp han har lyckats behålla. Benitez, man ställde upp igår kan man säga med Robert Elliott i mål. Målvaktsproblem har det ju varit i Newcastle ganska många år.
Så given.
Sen, ja precis, Tim Krull, jag vet vad hände med honom. Han bröt
också. Han skadade sig ju där.
Han bröt ju benen
och var inte riktigt tillbaka till samma
form. Gjorde en Rami Shaban.
Ja, sen har man då alltså Vernon Anita, Lescal, Kieran Clark och Paul Dummett i backlinjen. Nästan Premier League.
Nej, det kan du inte påstå.
Inte riktigt.
Du skulle åka ur ligan med den backlinjen.
Så där behöver det investeras. Men tittar vi på mittfältet då, där man har en John Joshelvi, Christian Atze och Matt Ritchie. Och sen har man dessutom då Isaac Hayden centralt. Och då ska vi komma ihåg att John Joshelvi byttes ut och då satte man in Jack Colback istället. Så att ett Premier League-mässigt mittfält i alla fall. Håller ni med om det?
Nej, det tycker jag inte. Om du jämför med de mittfälten som finns i ligan så tycker jag inte det. De åkte ju med det här materialet i fjol, får man ju komma ihåg. Mm. Så att så bra är ju inte de här spelarna. Tar du Jack Colback så är inte han någon garanterad starter i Premier League. Vilket lag skulle han gå in och starta i? Garanterat alltså, garanterat.
Ja, det skulle ju vara något av de lagen som åker ur i sådana fall.
Ja, precis. Ja, det är det jag säger. Mm.
Och framför då Ayoze Perez och Mitrovic.
Ja, det är samma sak där. Vilka lag skulle de gå in och garantera starta?
Nej. Så, det du säger Kalle är att det krävs ganska stora investeringar i det här Newcastle.
Ja, verkligen, för verkligen. Och det utgår jag från att de kommer göra nu. För nu tror jag de verkligen är sugna på att stanna i Premier League på lite längre sikt.
Och man har ju Rafael Benitez som ska värva. Och han gillar ju att värva mycket. Det har vi varit inne på tidigare.
Vi får se om han kommer överens med Mike Ashley nu om vilken typ av spelare de ska värva.
Jag tror att vi pratade om det förra sommaren. Eller när han tog över Real Madrid. Där att han har ju snittat alltså typ 8 eller 9 nyförvärv inför varje säsong till sitt lag. Det är rätt mycket. Han låg väl högst av alla i ren kvantitet av att plocka in spelare. Så att det kan man väl tänka sig att det blir en skaplig översyn av det här laget. Men vad är det framförallt du känner att man skulle behöva förstärka, Kalle?
Man skulle behöva förstärka allt, känner jag. Du drog ju laguppställningen nu. Det där är ett lag som garanterat åker ur Premier League. Så det behövs förstärkas i alla lagdelar. I princip i, skulle nästan säga, alla positioner.
Du vill byta hela laget.
En ytterback, en mittback. Det är inte hela laget.
Nu förstår jag.
En centralfältare, en ytter, en forward. Minst så.
Minst så. Ny målvakt också kanske.
Ja,
det är tufft.
Ja, men det är nog vad de kommer att försöka göra. Men samtidigt, alltså, de har ett lag som dansar sig genom Championship. Så det finns ju en viss bredd som de kan luta sig mot. Det de kan göra som är en lyx i ett sådant här fall är att de kan leta spets direkt. De behöver ju inte liksom bygga om truppen och få den bredden. Det har de ju. Så de kan ju gå på försöka få de där spetsspelarna, och vi får väl se om de lyckas den här gången. De har ju lite hit and miss, det gode Mike Ashley, som i sin strategi att värva spelare som han sen ska kunna tjäna pengar på. Men vi får väl hoppas att han inser att det mest vinstgivande är inte att sälja spelare för en Premier League-klubb, utan det är trots allt att spela i Premier League hela tiden. Så därför borde han kanske satsa på kvalitet snarare än utvecklingspotential.
Det är ju många som vi har diskuterat att Newcastle kommer att åka ner, så kommer de komma upp med fart igen och liksom bli, ja, men någonting att räkna med kanske på övre halvan till och med till nästa säsong. Det tror ni,
alltså det är inte omöjligt. Det är det ju inte. Det får man ju se vad de får ihop för trupp. Men det är lätt när det gäller de här klubbarna att det liksom skapas såna här förväntningar. Liksom, att nu kommer en klubb upp med ett klassiskt namn och nu kommer det bara skjuta fart uppåt. Men så enkelt är det inte. Men det är klart, om de skulle öppna plånboken och värva in, som vi är inne på här, ett helt nytt lag. Det är klart att den möjligheten
finns.
Det är ju ändå
en klubb som har övre halvan placeringar flera stycken de senaste 5-6 åren.
Ja, men det har också, alltså till skillnad från många av de här klassiska lagen, så har de ju inte en klassisk infrastruktur så, utan de har ju faktiskt en väldigt modern infrastruktur och allt är på plats och publikunderlag och så vidare. Det är ju den där ogynnsamma geografiska placeringen som Erik Niva hävdar är helt fantastisk, att folk faktiskt vill bo i Newcastle. Jag tvivlar ju starkt på det. Det är väl det som talar emot dem hela tiden. Det är svårt att locka de där spanska stjärnorna till Newcastle. Det är lite lättare när du kan locka med London eller Manchester och det här lyxområdet där alla miljonärerna bor. Så det finns inte den typen av områden i industristaden Newcastle tyvärr.
Nej. Vi lämnar Newcastle där tycker jag. Men det känns i alla fall som någonting som blir spännande att följa i sommar. Och någonting som det kommer skrivas väldigt, väldigt mycket om. Benites värvningar till det här laget. I helgen då så hade vi en hel del andra stormöten när FA-cupen spelade sina semifinaler. Bland annat fick vi se Arsenal på något sätt få till taktiken då mot Manchester City. De hade ju rätt mycket flyt, City får man säga. Ett fullt godkänt mål blev bortdömt, tycker jag i alla fall. Han har sett den där bollen över kortlinjen och sådär, och sen så skulle man kanske haft någon straff och så. Men någonting positivt i alla fall för Arsenal att ta med sig i det här skedet på säsongen, när man ändå krigar till sig en övertidsseger mot tunga Manchester City.
Ja, men
det kommer ju, kom ju rätt läge.
Ja, verkligen. Och det är väl så att han, klockan har ju klämtat för sen Wenger här senaste tiden. Men på något sätt har han ju hittat någon slags nödandning här på, mm. på övertid. Han har ju på något sätt i alla fall skapat någon slags solid grund med den här nya inställningen att vi bygger bakifrån istället för att bygga framifrån. Nu har de spelat trebackslinje eller fembackslinje första gången sedan 1996 liksom. Och det är någon slags ett avsteg från i alla fall tänket att vi ska gå ut och spela ut alla lag. Han har ju gjort avsteg från det enskilda matcher de senaste åren, och då har vi ju ändå lyft på hatten för han, för att det är ändå det som har krävts för Arsenals del. Nu har han blivit tvingad till att göra det igen, och jag tycker att nu har fått lite effekt på det. Och någonstans tror jag också en ny tro på det de gör, för att det här var alltså första gången sedan 2012 som de vänder ett underläge till seger mot en topp 6 ja, ett topp 6 lag då.
Ja, de har haft oerhört svårt mot topplagen den här säsongen.
Verkligen, och det säger ändå någonting om att det finns en ny tro på det man håller på med där.
Alltså FA-cupen kanske är Arsenals bästa chans att nå Europa League också. Nu var jag lite elak. Ja, jag tar tillbaka, den var lite onödig. Ska jag säga så här, så kommer Arsenal och bara vinner resten av sina matcher för säsongen och kniper den där tredjeplatsen då.
Ja, kan vara så.
Så tajt är det ju trots allt, ja, där uppe så att det...
Men om Wenger nu ändrar och kör den här mer defensiva, alltså för man pratar ju ändå om hans framtid och liksom, han har ju ändå en filosofi som varit väldigt tydlig, det får man ge dem hela tiden. Är han rätt man att leda Arsenal vidare om han nu ska bryta den vägen? Nej. Och liksom tänka om?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att skeppen, alltså skeppet har nästan varit på väg att sjunka den här säsongen. Mm. Och det känns som att det behövs en nytändning i den där klubben. Och jag tycker nog inte att han är rätt man att leda den på längre sikt. Så att nej.
Vem är rätt man?
Ja, den är svår. Det är inte så många liksom som kan komma in och ta den posten och liksom fylla kostymen med allt vad det innebär. Däremot rent, om du tittar på de rent fotbollsmässiga grejerna, så tycker jag en sån som Thomas Tuchel till exempel skulle kunna vara intressant för Arsenal.
Det känns ju som att de behöver en riktig galjonsfigur att komma in, att alla ska ställa sig bakom. För det är ju ingen som har stått bakom Arsène Wenger den här slutet på den här säsongen. Det känns ju knappt
de är få, i alla fall.
Ja, det är knappt så spelarna gör det. Men det känns som att de skulle, jag menar ungefär som en Antonio Conte som kommer in till Chelsea och verkligen är frontfiguren här, och det är liksom allting, det är hans system, det är hans, allting bara kretsar kring vad han gör och alla beslut han fattar liksom. Det är väldigt mycket mindre fokus på spelarna i det laget, känns som, än vad det är i andra klubbar.
Det är väl bara fokus på Wenger i Arsenal också, fast av fel skäl,
av fel anledningar. Det är svårt att hitta den där väldigt stora ikonen, känns det som, den där stora personligheten som ska liksom
komma in. Det är någon som får växa in och bli det med tid liksom. Men
finns
det
ganska...
tid då? Men det går ganska snabbt också. Alltså, kolla på Klopp, han kommer in till Liverpool och sen, nu är ju Klopp såklart, men han kommer in till Liverpool och sen dröjer det bara några veckor och sen känns det nästan som att han har blivit den där symbolen som har enat Anfield. Och det är klart att en Klopp hittar man inte här och, liksom på alla ställen, men Tuchel tror jag skulle kunna bli en sån figur på sikt. Han är lite annan personlighet.
Han har inte,
men
samma aura. Han är, nej, inte den här sexiga ledaren.
Men det är
liksom
ingen som har det som Klopp har. Om du snackar aura.
Conte har ändå ganska mycket aura. Vi har Mourinho som
ja,
har ganska mycket
aura.
Ja,
men det är ingen som har den där likable-effekten som
nej,
Klopp har. Där han blir lite uppskattad i alla läger, kan man säga. Det ska jag inte säga att någon annan tränare har på det sättet. Så att,
andra,
det är svårt att jämföra så.
Å andra sidan så finns ju exemplet Pochettino som kommer in till ett oerhört profilsvagt, ett blekt Tottenham med, visserligen med en bra organisation och pengar och så vidare, så där, men och han verkligen bygger upp ett kollektiv på ett annat sätt och får ju effekt på det. Det tar ju inte så många säsonger, det är 2 säsonger, sen är man uppe där och slåss om placeringar som alltså, som laget knappt har gjort överhuvudtaget i de senaste vadå, tre decennierna. Så att det går ju faktiskt att bygga på inte så lång tid också om man vill göra det från andra hållet, bakifrån med egna produkter och med spelarutveckling och sådär som Pochettino har gjort. Det var en annan intressant match i den här FA-cupen i helgen också. Det var Chelsea mot just Tottenham. Det är väl nästan de mötena den här säsongen som har varit de bästa. Det är ju de två bästa lagen under den här säsongen i Premier League med ganska bred marginal. Och det blev ju en ganska underhållande match också. Jag tycker Tottenham spelade fantastisk fotboll under så stora delar av den här matchen. Men det är liksom Chelsea. Och målet som Matic gör, det finns liksom inte, då kan vi liksom kasta ut alla taktikböcker ur fönstret. De här lamma på med en full vrist från, vad är det,
28? Kutsumma var lite in på det.
Ja, nej, men så här, typ 27-28 meter rakt upp i krysset.
Det är liksom, ja, det är svårt att försvara sig mot.
Ja, det går inte riktigt. Sådär va. Men oerhört bra match. Och tror ni att det får någon inverkan på, alltså, vi ska inte skriva upp Tottenhams chanser i ligan här nu, men det skiljer 4 poäng och så vidare. Men Chelsea har svajat lite på senaste tiden. Tror du det här ändå stärker dem?
Nej, det vet jag inte om det har någon sån där effekt. Så där kan man ju alltid liksom dividera om att det är nu var en mentalt slag mot Tottenham och sådär. Men det där har man ju lärt sig att det betyder ju ingenting. Man kan inbilla sig att det betyder saker, men det tror jag inte. Jag tror att det finns en liten chans för Tottenham. Den är inte stor, men den finns i alla fall. Jag vill inte avskriva den.
De ställer sitt hopp till Everton då kanske. Som ja. Det är matchen som Chelsea...
Det tycker jag man kan göra. Everton är formstarka. Everton har haft historiskt lätt mot Chelsea. Så att, det finns ju absolut anledning att göra det. Men det var lite typiskt Tottenham tycker jag, den här matchen. Alltså spela bra, göra egentligen allt som man kan kräva, men de går inte till final.
Nej, alltså det som var noterbart var ju att Jung-min Son var utpetad på en wingback-plats och han löste ju inte den defensiva
uppgiften
överhuvudtaget. Straffen är ju, det är många, du vet, om Moses filmar och han hoppar.
Ja, det gör han ju.
Men han glider ju framför honom, han kan ju inte springa där.
Nej, man får ju inte ge han chansen att lägga sig egentligen, och det är ju det som är problemet. Och det tror jag att en lite mer rutinerad ytterback hade inte kanske gett han chansen på samma sätt. Jag tyckte det var onödig situation att göra det i alla fall.
Och han stod ju fel på många gånger. Han fick en rejäl utskällning utav Moussa Dembélé mitt på det. Vad står du här uppe och gör? Den är så talande. Han står verkligen och pekar med hela armen och liksom säger: du ska inte stå där, du ska stå där. Och Jong-min Son ser ut som ett frågetecken och försöker krympa lite ner bak i planen.
Men det är jobbigt ändå för en anfallare att hamna i de där positionerna. Det är inte så lätt alla gånger. Nej. Det är lätt att...
Det är taskigt mot honom i en sån stor match och bara... Stort jävla lycka till. För om han står fel är det ju någonstans inte hans fel. Utan då är det, kan man ju tycka att det är tränaren som ska svara på det snarare.
Ja, det tycker jag nog också, ja. Sen har ju säkert Pochettino gjort, alltså,
De har ju
givetvis gått igenom
hur han ska agera. De har ju jobbat på det hela veckan.
Men det är tränaren som måste se till så att du är redo och axlar den rollen om han ska spela dig i den rollen någonstans.
Men det är ju sådär att jag tror väl att Pochettino vill nog väldigt gärna att Song ska vara den här utility play, alltså den här spelaren som man vill kunna använda på många positioner. Det är ju väldigt mycket så bland de moderna tränarna att de vill ha spelare som är mångsidiga. Alltså de här riktiga specialisterna ser vi ju väldigt mycket färre av i dagens fotboll. Man ska kunna spela på många positioner. Så att jag tror vi kommer få se Jong-min Son som wingback många gånger i framtiden. Han kommer säkert lära sig vart han ska sätta fötterna även i det defensiva spelet.
För det där tycker jag ändå är spännande. Är det framtidens fotboll liksom, just det? För den debatten har kommit lite med Kanté, får man väl ändå säga, som ju är så extrem spetskvalitet på några få områden och lite svagare på de andra. I en tid när det just har varit det här Pep Guardiola-tänket med mittfältare överallt som ska vara precis lika bra på allting. Alltså, vill man hellre ha en wingback som är en gammal anfallare, eller vill man ha en wingback som är bara wingback, som är fruktansvärt bra på att försvara och sen kan löpa längs kanten liksom. Men så fort, han bryter inte in i planen och gör ett Arjen Robben och slut med vänster i bortre krysset liksom. Jag tycker att det, jag tror att
du ställer höga krav.
Jo, det gör jag ju, men jag känner att det, just den här våg, man ser ju just det moderna i fotbollen, att det går verkligen i perioder alltså. Ett tag så ska man bara spela, nu ska man helt plötsligt, nu börjar det komma lite kontringsfotboll igen efter den här Barcelona-åren och, så jag tror att det kan vända det där också. Jag tror att specialisterna kommer få bli mer och mer eftertraktade snarare än de här som är liksom bra på allt, så tror jag verkligen att är du bäst på någonting tror jag att du kommer sticka ut så mycket, mycket mer i en sån miljö, så att det kan finnas extrema fördelar med honom och sådana spelare också.
De här två lagen dominerar ju också Players Team of the Year som man har tagit ut i veckan. Då är det...
Inte så förvånande.
Nej. De Gea i mål, Kyle Walker, David Luiz, Gary Cahill, Danny Rose, Eden Hazard, Dele Alli, Kanté, Sadio Mané, Lukaku och Kane blev den startelvan som då togs ut. Är det någon som ni skulle vilja byta ut?
Nej, egentligen inte. Jag var väldigt överens med elvan. Däremot tycker jag man kan resa
Cahill
något
man
kan resa några frågetecken här och där, och det jag skulle komma till. De Gea tycker jag haft en svagare säsong, men jag kan inte peka på någon målvakt som har varit bättre heller.
Han räddar ju fortfarande många poäng åt,
ja, han gör ju liksom det och... Så att det får bli han. När det gäller backlinjen så är det väl Alde Firell då, som i så fall skulle kunna hota om en plats i mitt försvaret. Samtidigt så Cahill, när de där röstningarna kom ut där, så det var ju en period när Chelsea, de hade inte släppt in så många mål då.
Nej.
De var inne i väldigt, väldigt bra period. Och sen är det väl då på anfallspositionerna om det är en Zlatan Ibrahimovic, om det är en Alexis Sanchez eller en Diego Costa som möjligen kan hota när det handlar om individuell kvalitet, och då hade jag plockat ut Lukaku i så fall. Men samtidigt, det han har gjort för att Everton är ju, ja, det är ju väldigt imponerande.
Han leder ju ändå skytteligan ganska överlägset,
och gör det i Everton är väldigt starkt.
Ja. Årets spelare Kanté. Det är ju glädjande på något sätt att det inte är en forward som blir årets spelare.
Ja, det måste jag säga.
Att det är en utpräglad offensiv spelare, för att det är ganska ovanligt.
Verkligen.
Faktiskt att de här priserna går till. Han var väl, vad blev han? Han var med i omröstningen i slutskedet där förra säsongen också i Leicester ju, Kanté. Men då var det väl Mahrez som fick priset.
Ja, Mahrez fick priset i fjol.
Fick priset förra
året. Jag tror att den enda försvararen som har fått priset under Premier League-eran, det är väl John Terry, va?
Ja.
Som har fått PFA alltså.
Ja, precis.
Men det blir ju, alltså det blir ju just, det blir ju så skönt. Det är som att säga, Zlatan kom väl trea i den här omröstningen efter Kanté och Hazard, tror jag vi skrev. Att
han var den spelare.
Ja, att han var den anfallare som fick flest röster. Men när de ska ut i årets lag så är han ju inte en av de två som kommer in i laget.
Nej.
Det kanske säger en del om att olika, liksom, det ska ju vara...
Det här är väl olika... årets spelare är väl inte spelarna som utser, utan den här startelvan är väl Players Team of the Year och spelare...
Ja, då, det är spelarna också.
Båda två, okay.
Det är årets spelare, det är ju PFA, sen har du ju...
Journalistföreningen.
Writers.
Men man tar just den här superstjärnan till årets spelare, det är ju symptomatiskt. Det ser man ju verkligen. Sen när du ska ta årets lag, då kan du fundera lite mer. Men då ska du inte ha, utan då är det sen vilka vart bästa anfallaren egentligen. Så det blir ju skillnad. Därför är det ju så jäkla svårt för en försvarare, som du säger, och vinnare. Precis som det är svårt för en försvarare att vinna guldbollen också, har vi sett genom åren.
Hur många är det som har vunnit guldbollens försvarare? Cannavaro är ju den man kan ihåg liksom.
Helt och hållet på en VM-turnering.
Ja, där var han rätt bra.
Han var ju bra den våren i Juventus, det ska vi inte snacka bort. Men det var ändå, det var den våren där. Jo, det jag skulle säga, de som har fått det som försvarare, det är alltså John Terry. Det var den enda under 2000-talet försvarare som har fått det. Sen på 90-talet, då var det Paul McGrath och Gary Pallister. Men Pallister var året före Premier League. Jag hade glömt bort Paul McGrath där. Jag trodde att Terry var den enda.
Paul McGrath, alltså. Det är ju för dåligt.
Och de vann inte ens ligan det året. Det är också ganska sällsynt att spelaren som blir årets spelare inte vinner ligan. Oftast brukar det vara från mesta laget.
Vet du vem som har blivit uttagen i årets lag flest gånger?
uttagen i årets lag.
Ja, nu är det typ Steven Gerrard eller något. Det måste vara någon, vi måste hitta någon i Liverpool eftersom Syk vet om det här.
Säkert,
så att jag gissar på
det. Det är klart att det är Steven Gerrard. Ja. 8 gånger har han varit med i. Det är 2 fler än någon annan. Så det är så. Vi pratade FA Cup semifinaler, men det spelades lite ligafotboll i helgen också. Manchester United har en skaplig skadekris. Den blev värre i torsdags när Zlatan Ibrahimovic trampade fel, kan vi väl säga. Drog ett korsband.
Jag vet inte.
Det har sagts en hel del.
Han landade fel.
Ja, det landade fel. Kanske.
Ja, men de har ju fortfarande inte bekräftat sig, bara kraftfulla ligamentskador. De vägrar ju säga exakt vad det han har gjort, så att det är klassiskt Manchester United.
Korsband.
Nej, jag tror inte egentligen.
Nej,
inte
bekräftat det
men han är ju i Pittsburgh hos korsbands.
Ja, ja, det är liksom klart det är korsbandet, men de vägrar ju berätta.
Ja, men det var ju inte någon överraskning när de bara skulle vara hemlighetsfulla liksom.
Men korsband på Marcus Rojo också, va?
Ja, är det så eller?
Mm, jag tror det.
Ja.
Tungt att åka på 2 korsbandsskador i samma
match. Ja, det är ju väldigt. Den är ju lurig, korsbandsskadan också, eftersom det dels är så lång konvalescensen, dels också det där med svårt att få ett nytt knä. Mm. Det går absolut. Det är klart att det finns exempel, men jag har fått lära mig att knän, de är ungefär som en bil. Du kan krocka en bil och du kan laga den, men det blir aldrig en ny bil.
Nej.
Det blir en lagad bil.
Ja.
Och det är det som är grejen. Det måste jag säga när det gäller Zlatan här, att det har varit otroligt mycket såklart, vilket är naturligt liksom, mycket det här med att han fått avsluta karriären och med Friends-finalen och det här. Men alltså, jag måste säga, jag känner bara vilken jävla tacksamhet att han inte åkte på den här skadan tidigare. Tänk om han åkt på den här skadan som 21-åring.
Mm.
Då hade hans karriär inte blivit det den har blivit. Nu är han ju ändå i liksom slutfasen.
Ja.
Och hur många fotbollsspelare får spela en hel karriär?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är utan att gå på en allvarlig skada. Det är inte många.
Nej. Jag kan ge dig 3. Zlatan, Messi, Ronaldo.
Ja, ja, men det är typ dem. Och
det finns en anledning att de är där också.
Ja, ja. Det är ju så. Det är ju och det är just det där som, alltså, offensiv spelare, en allvarlig skada, då tappar du lite av den där edgen som du hade tidigare. Kanske lite, bara lite av den där snabbheten i vissa situationer, vilket förändrar dig som spelare. Nu lever inte han på snabbhet, men det, han lever på fysik och det hade ändå påverkat hans karriär, så att jag känner ändå mer, alltså, när det sker nu så känner jag ändå mer tacksamhet att det inte skedde när han var ung.
Tror ni att han kommer tillbaks?
Tillbaks kommer han ju tveklöst. Han verkar ju helt
intressant. Det här känns ju nästan någonting som skulle kunna förlänga hans karriär, bara för att han ger sig fan på det liksom.
Ja,
han drivs utav den där liksom.
Ja, men på vilken nivå i så fall? Ja, alltså, för mig blev det, när den här skadan kom, då blev det ganska så oklart att nu kommer han, och liksom, vad är det för klubb som vill satsa på honom? Han kostar ändå väldigt mycket i lönekuvertet, oavsett om han är skadad eller inte. Han kommer inte så. Han är ju för stor stjärna för att acceptera och ta ett kontrakt där han är gratis medan han rehabbar liksom. Alltså, eller, så inte gratis, men ni förstår vad jag menar. Och det, vad vill man satsa på en Zlatan Ibrahimovic, 36 år, som är korsbandsskadad? Jag kan bara säga USA.
Ja. Det är ju liksom så här, den här är tillbaka i november, december, lagom till att de drar igång försäsongen i Miami. Eller vart det nu är, Los Angeles kanske det är som
Men sen hetast. Är det det där, alltså, Jag hoppas att han är tillbaka då. Men det finns ju inga garantier på det heller. För att, alltså, jag vet, ofta när man får den där korsbandsskada-diagnosen, då säger de att det är 9 månader.
Du har trasigt knä, va?
Nej, jag är inte korsband. Jag har haft problem med knä, men jag har inte haft korsbandsskada. Men jag har haft spelare som har drabbats av det där. Vad säger 9 månader? Sen är det blir ofta att det ramlar iväg till 11. För att, ja visst, du är tillbaka i träning efter hyfsat fort liksom, men det är en lång väg tills du knät håller för match.
Så är det. Det vi vet som är en jäkla fördel just den här typen av skador är att han har ju rätt inställning för att ta hand om det. Alltså det, är ju, det finns ju många, det är lätt att bli knäckt psykiskt och kanske inte göra din rehab 100% och liksom. Men sen finns det de som är så förbannat psykiskt starka, tar rehaben på mer än största allvar och faktiskt kan till och med förkorta det där. Så att på så sätt är han ju rätt kille för.
Han har varit det i alla fall. Samtidigt har han ju aldrig fått en allvarlig skada heller. Så det, och så dessutom är han 35 år. Jag hoppas att han har den liksom målmedvetenheten som han haft hela sin karriär. Och då kommer han komma tillbaka. Och det är ju liksom, det är det vi alla hoppas. Men jag befarar lite det där med att det kanske blir någon månad längre än vad man tror. Och då är det bara USA kvar.
Ja, jag tror också på, alltså för grejen är också, om man säger United, ja, de kan ju vara schyssta och låta honom liksom, alltså förlänga kontraktet för att göra honom en tjänst, men då kommer ju inte den lönen vara den är idag. De kommer inte betala en sån lön till en kille som de inte vet kommer spela igen. Det han kan bli erbjuden där är just det där, möjligheter till att vara med på träningsanläggningen, få alla läkarresurser och allting.
Ja, det tror jag han kommer kunna få ändå.
Jag tror inte han är särskilt intresserad av att förlänga med United själv heller, för han kommer ju sikta på att behålla sin lön. Jag tror han kommer liksom klampa ner med den till helgen.
Ja, men det är det. Han har ju spelat ett högt spel, om man säger, genom att inte förlänga. Och det tror jag nog, det måste ju Zlatan och Mino Raiola själv acceptera, att det är klart att han kommer att vara tvungen att kliva ner rejält i lön oavsett var han signar nu.
Jo, men i USA finns det ändå marknadsmöjligheter som gör att han kan liksom motivera det och behålla den ekonomiska aspekten.
Men det jag menar är att då får nog det kontraktet, det kommer ju också vara lägre än vad han har fått innan den absolut. Här skadan. Det är det jag menar.
Ja, och summorna är inte så höga i USA som många vill få det till. Så är det ju inte. Då får du åka till Kina om du ska tjäna pengar på det sättet. USA handlar ju om att bygga en marknadsandel som du sen kan behålla efter karriären, så gör att det kan bli mycket pengar på sikt. Men
ska ju göras en film också.
Det ska göras en film också. Det kan vi nog vara ganska säkra på.
Yep. Manchester United i alla fall. Trots massa skador, det är ju inte bara Zlatan, det är som sagt Marcos Rojo, det är Juan Mata, det är Chris Smalling, det är Phil Jones. Är det några fler? Vilka glömmer jag? Det är fler. Det är mängder med skador i alla fall. Åker till Turf Moor och hämtar 3 poäng från Burnley. Det är inte många som gjort den här säsongen. Inte på det sättet i alla fall.
Sen det är skadediskussion. Jag såg, det var väl någon som la ut någonting. Jag har inte läst artikeln nu, så jag vet inte exakt hur lösryckt citatet var ut i sammanhang. Men att Jürgen Klopp också beklagade sig över skador, att det hade förstört sig. Alltså det här är ju, det är inget exceptionellt det här trots allt. Alltså korsbandsskador, absolut.
Det är ju Pogba som blev skadad senast också.
Ja, Pogba precis. Där är ju osäkert hur pass allvarlig den skadan är. Men han spelade ju mot Burnley i alla fall. Men han klev av den matchen. Så var det väl, om jag inte minns fel.
Jag har inte sett den matchen. Men det blev en lite av en renaissance för Wayne Rooney. Han fick komma in i värmen igen, göra mål. Och nu är han ju aktuell för att spela mot Manchester City. Det går verkligen fort i svängarna.
Ska jag säga det, att Wayne Rooney var inte speciellt bra. Men han är ju där i alla fall när bollen dimper ner. Han hade ju ett läge där han skulle gjort ett mål till innan, men avslutet är för dåligt. Han såg ju ut som Wayne Rooney har gjort den här säsongen. Men visst, det är klart att han fortfarande kan skruva in frisparkar och han kan fortfarande avgöra viktiga matcher. Så att de gör fina mål mot Manchester City bland annat tidigare i karriären ju. Bissakletan var väl mot Manchester City, var det inte så? Ja, det blir ju förstås en riktig jävla holmgång på torsdag. Mourinho mot Pep. Manchester United mot Manchester City. Det finns ganska många narrativ här.
Ja, verkligen. Det är ju...
finns en Champions League-plats att slåss om.
Det är ju en helt otroligt het match. Det var ju den här matchen som man på förhand inför säsongen såg som kanske den titelavgörande matchen. Men den är ju minst lika het nu med tanke på att den... liksom storm handlar om slaget om fjärdeplatsen, och båda de här får nog inte plats på topp 4. Det är min känsla. Så att det blir ju, vinnaren här kommer ju att ta kungariket och fjärdeplatsen, om man nu får kalla fjärdeplatsen för det, Champions League-biljetten för det.
Det är en titel, det är nästan så.
Nästan så. Den här säsongen känns det nästan som det, när topp 6:an är så stark och så. Men visst, United har ju såklart sin chans i Europa League. Så det är klart att de kan ju hamna där, båda klubbarna, men det är ju otroligt het. Och sen blir det ju också en ja, det blir ju en mätare av vilken tränare har gjort det största fiaskot. Alltså, skulle Mourinho nu lösa den här fjärde platsen så har han en titel, då kommer han trots allt, han kanske inte borde hamna där, men det blir nog det ändå i folkmun att han hamnar på godkänt. Mm. För att man kan titta på Pep Guardiola som står då utanför topp 4, inga titlar, och ha sitt superlag liksom, som efter 8 omgångar i Premier League såg ut att vara helt oslagbara. Mm. Så att det blir ju Mourinho mot Pep i en väldigt, väldigt spännande fight mellan de två.
Och just i det här läget, ett Manchester City så med sina defensiva problem, de kommer ju som de alltid får göra förlita sig till sin offensiv, och de ska skapa mycket, det är Aguero, det är Sterling och det är Sané, och då har vi sett en Gabriel Jesus som kanske kan göra någon slags cameo också. Men det finns som sagt oerhört mycket offensiv kraft. Det här älskar ju Mourinho. Han älskar ju att lägga krokben för den här typen av lag i den här typen av lägen.
Ja, det är det här han är som bäst. För nu behöver han ju inte ägna liksom en enda tanke åt hur han offensivt ska liksom bygga det här för att spela ut Manchester City. Det vet han, det kommer de inte göra. Nej. Det kommer bara handla om att formera sitt lag efter att neutralisera en motståndare. Och det är det han gör bäst.
Hur viktig blir Fellaini?
Ja, han kommer säkert få en nyckelroll i den här matchen. Han har gjort flera matcher mot Manchester City där han varit helt lost. Han har sprungit och jagat skuggor på mitten. Men om han bara får rätt roll i den här matchen så kan han säkert vara effektiv om de börjar lyfta bollar på hans gässa, eller han ska stå liksom nicka undan nere vid eget straffområde. Oavsett vad det är så kommer han säkert få en viktig roll, ja.
Det blir Fellaini mot Yaya Touré, en av tidernas temposvagaste mittfältsdueller.
Ja, det var den duellen det var för ett par tre år sedan när Fellaini sprang där och jagade skuggor. Och då var ju Yaya betydligt tempostarkare än han är idag. Och det var ju då han vände ut och in på Fellaini i det derbyt.
Det blir nästan som sån här gåfotboll som har blivit populär borta i England nu, där man inte får springa, det som gamgubbarna spelar med varann i parkerna. Det är lite elakt kanske, men det kommer bli en riktig drabbning.
Men och, lite intressant också tycker jag med tränarstatusen där, för om man ser hur mycket de investerat och vilka förväntningar det var på United och City, så är det ändå liksom, det finns ju ingen diskussion att den som missar topp 4 eller den som förlorar den här matchen skulle riskera att få sparken liksom, utan båda känns ju som de sitter väldigt, väldigt säkert. Alltså de här Louis van Gaal-killarna måste ju titta på det här och tycka att det är bedrövligt att man har den här liksom, bara för att ha sån stjärnstatus på tränaren så finns det ett helt annat tålamod än vad det annars hade gjort. För tittar du på Mourinho, han investerade tungt, men han har ju räddats av Zlatan på många sätt, samtidigt som laget också byggt kring Zlatan på många sätt, och nu är Zlatan borta och kommer inte vara kvar. Får han börja om på den kula nästa säsong också, om man då missar Champions League?
Fast
också,
det tror jag ändå inte var något sådär jätte, för jag menar, Zlatan såg sig som en kortsiktig värvning.
Ja, absolut.
Det var ju liksom,
men hur långt har han kommit till sitt lagbygge?
Nej, alltså han har inte kommit långt med tanke på att han vill säkert värva väldigt tungt i sommar. Samtidigt så, det sa man ju redan efter några matcher, att det är fortfarande så att det behövs bytas ut en hel del spelare i det där bygget.
Så. Men hade du, om Louis van Gaal hade mött liksom, vad ska vi ta för gammal, Pellegrini i det här mötet, i exakt samma situation nu, hade de suttit så lika säkert de två tränarna?
Nej, det hade de inte gjort, absolut inte. Nej, så är det ju. De har ju förtroendekapital i och med att de har vunnit så mycket titlar tidigare, de har sina namn. Men så är det ju och så har det alltid varit, så att det är ju inget överraskande att det är så.
Nej. Manchester United slog Burnley som sagt. Liverpool däremot fortsätter vara Liverpool. Nu hade man ju liksom lite chansen här. Nu ska det vara liksom Manchester-lagen ska möta varann. Man hade spelat hem rätt mycket poäng och kunde liksom ha cementerat den där tredjeplatsen lite grann, med tanke på att någon av City och Manchester United ska ju tappa poäng. När det klart hade City vunnit så hade man kanske inte gjort det direkt, men då hade man i alla fall dragit ifrån. Då gör man som man brukar mot de här lagen som backar hem och spelar lite Allardyce-fotboll, som ju onekligen då Crystal Palace gör, och förlorar med 2-1 igen. Ja, vad säger man om Liverpool så här i slutet på säsongen?
Ja, jag har inte sett matchen, jag har sett målen, men man kan ju konstatera att den där problematiken mot de mindre lagen, den hänger kvar. Det har funnits ett par tillfällen den här säsongen, i höstas där jag tänkte att de hade, alltså
Ja. Löste.
Ja, kliver förbi det hindret. Det kändes som att man blåste bort lag då. Men nej, det är som att det finns någon slags spärr. Jag tror att de är på 11:e plats i, om man räknar en tabell, i mötena med botten trean. Mm. Och det är inte godkänt.
Benteke har alltså gjort fler mål på Anfield mot Liverpool än med Liverpool. Mm,
det säger också en del.
Ja, det gör det. Och det här fortsatt inte kunna försvara fast situationer och hörner som bara studsar in, och det hej, kom och hjälp mig. Ja, så är det. Hull och Swansea biter sig fast också. Båda två ganska trygga 2-0-segrar. De hittar ju formen för sent på säsongen, kan man säga. För det är bara en av dem som kommer kunna hålla sig kvar, känns det som. Nu är Crystal Palace på säker mark också. Watford kommer inte trilla dit. Borough och Swansea, eller Sunderland, är borta. Så att det blir nog så att det är en av Hull och Swansea som kommer få ta den där sista platsen och åka ner. Ja, vad tror ni? Joshua King säger jag. Nu sitter jag med ögonen i manus här.
Då är vi på Bournemouth.
Är vi på Bournemouth. Vad tror ni? Hull eller Swansea?
Jag försöker kolla på deras återstående schema här. De har alltså Hull, alltså Southampton borta, Sunderland hemma, Crystal Palace borta och Tottenham hemma.
Det är ju, finns ju i alla fall en 4-5 poäng.
Ja, det finns 4 poäng. Swansea, Manchester United borta, Everton hemma, Sunderland borta och West Bromwich hemma.
Det är tuffare spelschema. Båda två ska möta Sunderland där, borta. Det är ju 3 poäng.
Ja, det kan ju vara 6 poäng där, men Sunderland borta hade de. Men det kan ju vara 3 poäng, för de är avsågade då. Och så West Bromwich hemma i sista omgången. Det kan
West
också
Bromwich
vara
har inget att spela för.
Så det kan vara 6 poäng där. Men det är klart, Hull har ju 2 poäng till godo. Så att jag skulle säga av de två då,
det är ju fördel Hull för att de har poäng på banken. Ja, det är klart. Men det är imponerande i alla fall att man har lyckats lyfta de här två utdömda lagen.
Och Burnley har Crystal Palace borta, West Bromwich hemma, Bournemouth borta och West Ham hemma i sista. Mm. Det borde vara i alla fall någon hemmaseger
de
där.
De har väl
som
ytterligare
dem.
Ett par poäng, va?
Ja, det har de. De är på 36 poäng.
Precis. 36 poäng som brukar räcka. Visst är det så?
Ja, jag tror det. Det brukar vara där 36, 37, 38. Mm.
Yes. Joshua King måste vi ju nämna. Alltså formstarkast. Han har alltså gjort 12 mål sedan nyårsafton. 12 mål på 16 matcher för Bournemouth. Det är rätt imponerande. Av norrmannen.
Ja.
Hetaste skandinaven i ligan. Nu när Zlatan är skadad.
Ja, han kom ju fram ganska tidigt i Manchester United där. Som ung och lovande. Och tog den långa vägen tillbaka till Premier League. Via utlåningar och sådär. Och han, det är förvånande. För att jag trodde nog inte att han hade den här nivån i sig. Det känns som att han har fått en väldigt bra utveckling senaste året under Eddie Howe. Jag såg inte han heller som kanske inför säsongen som given starter. Man hade ändå Fobe och sådana spelare som tyckte jag gjorde det bra när de spelade under våren där. Mm. Så ja. Det är kul för Lasse Lager. Det är
kul för norsk fotboll.
Ja.
Bra kan för behöva norsk det kanske.
Exakt. Hörrni, vi har fått en massa frågor också. Kan börja med William Olsson. Tror ni Liverpool klarar att ta en Champions League-plats trots förlusten mot Palace?
Ja, men de har ändå, man återkommer till det där att de har ett tacksamt schema kvar. Mm. Sen om det är tacksamt för Liverpool, det går ju att diskutera, men
de skulle hellre spela resten av sina matcher på White Hart Lane och Emirates liksom.
Nej, men jag står fast vid det jag har sagt tidigare. Jag sa här tidigare för en tid sedan att City och Liverpool kommer ta de där platserna.
Om inte United vinner Europa League.
Ja, precis.
Men det kommer de ju, det påverkar ju inte.
Ja, just när då skulle Leicester springa till Champions League.
Exakt.
Ja. Det är lilla hoppet sitt värre ute.
Morten Gram Eriksen undrar, varför plockar inte Mo ut Pogba och Herrera när man leder 2-0 mot Burnley och har en svår match på torsdag? Ja, det är lätt att vara efterklok.
Det är lätt att vara efterklok. Så mycket kan man säga.
Ja. Väl egentligen så. Ja. Han kände väl inte att han hade så mycket alternativ centralt. Nej. Där som han kunde laborera med.
Nej, och sen är det ju där, du vet, när du byter ut dem där och sen tappar du 2-0 där för att du tappar allt sista 10 minuterna och börjar lyfta in långa bollar, får några fasta och så står det 2-2, då är man idiotförklarad. Mm. Det är lätt att vara efterklok, jag tycker du summerar det bra.
Niklas Larsson kommenterar Bellerins frisyr. Horribel. Alltså, den har ju spårat ur nu. Har ni sett den senaste kreationen?
Prison Break säsong 1 var det någon som skrev, tror jag.
Ja, men först, ja precis. Alltså först hade han ju det här, den här uppsättningen som spretar åt alla håll. Och nu har han alltså flätat den i någon slags hemmagjorda såna cornrows. Ja, det ser för bedrövligt ut.
Kred, man måste synas. Han var för anonym förut. Ja. Mer omskriven nu.
Måste bygga sitt varumärke.
Alltså, har ni inte tänkt på att ju fulare frisyren, desto sämre har han ju spelat.
Ja, det finns kanske ett samband där.
André Johannesson undrar, blir det pep out om han torskar derbyt på torsdag?
Nej, det tror jag inte, men han kommer ju starta nästa säsong med en enorm press. Då måste han ju leverera under nästa säsong. Han kommer få fortsätta, för han var en sån prestigevärvning när de plockade han till klubben. Och han har sitt namn. Men då kommer han vara satt under press redan när nästa säsong startar.
Joel Svensson, kommer Slaven Bilic få sparken? Och vem kommer i så fall ta över efter honom? Jag tror att Slaven Bilic får sparken. Jag tror att West Ham vill plocka in någon ny. Jag
Tactics team.
Vet inte vem det blir. Men jag tror att eventuellt om en om Swansea åker ut så skulle jag inte se det för omöjligt att Paul Clement kan ta över West Ham.
Nej.
Och om han åker ut så ser jag inte för omöjligt att Marco Silva tar över West Ham istället.
Nej, det skulle kunna vara. Han har ju haft den där stämpeln på sig att han får en effekt tidigt, Slaven Bilic, och sen ebbar det ut, och det har väl ebbat ut nu.
Det känns ju så. Johan Persson undrar, efter att ha sett Real Bayern, hur långt efter är inte de engelska klubbarna? De hade inte haft en suck mot något av de lagen.
Nej, det är korrekt.
Och så är det ju.
Så är det. Det är därför de inte är med i slutfasen av Champions League.
Det är därför de inte spelar där heller. Så är det. Vad ska de göra då? Hur ska de ta sig dit?
Nej, det är svårt. Jag tycker att det är svårt utifrån att tysk och spansk talangutveckling har varit mycket bättre än engelsk de senaste 15 åren. Så det finns ett mycket bättre inhemskt material. De har fått fram bättre spelare till ligorna. De behöver köpa in så mycket utländska spelare. Det tror jag har gjort att de bästa inhemska spelarna har hamnat i de här klubbarna. Då har de haft en kärna av de bästa inhemska spelarna. Om man tar Real Madrid så har de haft Casillas, Ramos till exempel, och Ronaldo, om man nu med den iberiska halvön ska kalla honom då, som spanjor i det här fallet då. Men i alla fall
kan få några emot det där.
Vad sa du? Ja, jo, nej, men ni förstår vad jag menar. Han, de samlar på sig de spelarna från regionen som drömmer om att spela i Real Madrid. Och Bayern samlar på sig de spelarna som drömmer, växer upp och drömmer om att spela i Bayern München. Och har även skapat dem själv med Müller till exempel och så vidare. Och det tycker jag inte de engelska klubbarna har fått fram. Men den typen av spelare. De har haft en jäkla massa pengar.
Ja, men dels är de ju för få stora talanger, och sen är de också för många klubbar som delar på dem idag.
Dels det också.
Skulle ju må bra om man ser att de ska få fram ett riktigt bra lag av att ett lag faktiskt sprang ifrån. Sen är frågan om man vill det då, om på bekostnad av att ligan blir ointressant. Så det kan man väl också väga in, om det är så eftersträvansvärt och få fram det där superlaget till Champions League.
Gustav Johansson undrar, vad tycker ni om det faktum att Klopp skyller att man inte vinner titeln eller utmanar om titeln på grund av skador? Jag tror det är liksom jag vet inte hur mycket av det här är liksom citat som har liksom ryckts ur ett större resonemang. Men det är klart att har man skador som gör att man inte kan leverera, då har man ju också samtidigt en för tunn trupp.
Ja, jo, det är som om man ska ta ett allsvenskt exempel som kanske inte är så populärt i den här podden, men IK Sirius liksom, som går som en tåget nu, och det var någon som diskuterade hur långt kan de gå. Ja, men om man får ha sin startelva, eller vilket fotbollslag som helst, om du får ha din startelva intakt en hel säsong, så är ju väldigt många lag väldigt konkurrenskraftiga i Premier League liksom. Men det är ju
jag
så,
läste
det händer ju inte.
Ta Chelsea den här säsongen. Ja, en fråga som kommer om det alldeles strax här.
Även ingår i spelet skadorna, så det går inte att komma ifrån, så är det ju.
Den kommer här. Viktor Andersson undrar: Chelsea har inte hållit nollan på 10 matcher i Premier League. Innan det radade de upp nollor. Vad beror detta på? Senaste nollan kom 22 januari mot Hull. Ja. Och det är helt enkelt att de har inte kunnat spela med sin ordinarie backlinje.
Nej, de har bytt en massa spelare där bak och även bytt målvakt ibland. Mm. Och det har inte funnits den där tryggheten som det fanns tidigare. Sen tror jag dessutom det är en liten grej av att de andra lagen lär sig också lite grann hur de ska ta sig förbi. De har sett det där Chelsea-laget spela ett antal matcher nu och de hittar någon slags lucka. Det kanske inte räcker för att besegra dem, men det räcker för att göra något mål i alla fall.
Mm. Per-Axel Fredriksson: är det värsta som kan hända Arsenal att vinna FA-cupen så att gubben stannar kvar? Bättre med flopp och nystart? Frågetecken.
Jag tror gubben stannar kvar, vilket fall.
Ja, det tror jag.
Det känns som han får välja och det känns som han redan har valt, så att det skulle bli väldigt förvånande om han kliver åt sidan nu. Mm.
Det har ju varit lite av den där känslan de senaste åren. De har räddat upp det med att säkra fjärdeplats. De har räddat upp det med en FA-cup-titel. Alltså på något sätt så där, vilket har gjort att han... Ja, men han avslutar säsongen ändå positivt, vilket har gjort att... Då, han har ju fortfarande en anhängarskara. Den är inte stor, men den finns där. Och då har den liksom...
Tillräckligt många för att också skicka upp ett flygplan.
Ja, precis. Och då har det ju liksom gett han tillräckligt med mandat för att vara kvar år efter år. Och det, ja... Jag förstår ju vad han menar, frågeskrivaren där. Jag skulle nog säga att det vore bättre med en flopp i FA Cup-finalen och gå på något nytt.
Mm. Andreas Idberg: vad tror ni, vilka tror ni tar kvalplatsen från Championship? Reading, Huddersfield, Sheffield Wednesday ser ju klara ut för att få kvala om det här då. Och sen är det Fulham och Leeds som slåss om den fjärde. Fulham har väl ett litet företag, eller försprång just nu. Någonstans så vill man ju se Pontus Jansson i Leeds i alla fall kriga om den där platsen. Man vill ju att han ska få känna på den där. Det skulle ju passa honom, alltså den spelarstilen, just de här kvalmötena som brukar vara oerhört intensiva, mycket känslor, mycket smälla på och spela lite högre tempo än vad man egentligen klarar av. Det känns som att Pontus Jansson hade passat i ett sånt sammanhang.
Det gör det, så det känns som Pontus Jansson, om han är jättesugen Premier League, borde få möjligheter att spela Premier League även i en annan klubb.
Jag tror att han kommer spela Premier League fotboll nästa säsong, oavsett om Leeds går upp eller
det
inte,
känns lite
han
så.
Har gjort det avtrycket i England. Och mitt backar är ont om. Men av Reading, Huddersfield, Sheffield Wednesday, Fulham och Leeds, om vi tar de fem lagen som det skulle kunna handla om, vilket skulle ni helst se i Premier League?
Leeds skulle jag helst se. Det är en stor klubb som hör hemma där uppe. Så att det skulle ju ge ytterligare en det skulle ge ytterligare en liten injektion till nästa säsong, tycker jag.
Mm. Är det något lag som ni verkligen inte vill se där uppe?
Reading, vet du, tusan.
Reading är för jävla osexigt alltså. Jag tror att jag kan komma på ett osexigare lag än Reading. Men de har Japstam. Det är ju kul med Japstam.
Det är kul med Japstam, det är nästan lika roligt med Japstam som det är med Tony Adams, så att, och det säger en del.
Ja, precis. Huddersfield är ju lite spännande ju med Wagner. Och att de ju kommer från en helt annan verklighet än många av de andra lagen. De har ju fått bygga på ett annat sätt och har ju mycket mindre resurser förstås, även om de har en ganska hyfsad arena så där. Mikael Gustafsson undrar: Spurs värvningsstrategi nästa säsong, spelare som Mbappé eller mer rutinerade spelare som Mandzukic, Llorente? Mbappé tror jag inte de får loss.
Nej, herregud.
De är inte där och konkurrerar om den namnteckningen.
Nej.
Hur mycket pengar de än har.
Det finns fyra klubbar som kan köpa Mbappé.
Ja.
Mbappé.
Och det är inte Tottenham. Inte en av dem.
Nej, som han har spelat nu i Champions League, så är det priset drivits upp till helt sjuka nivåer. Mm. Och det innebär också att hans lönenivå har också drivits upp till helt sjuka nivåer. Mm. Så lönen kanske man hade kunnat bära, men övergångssumman, alltså det, jag vågar inte ens spekulera i var det hamnar. Men om man tänker att Martial gick för, precis, 500 miljoner, så måste ju det här vara 50% mer i alla fall. Då måste vi vara uppe på 750.
Är han uppe i de där 500 miljonerna nu? Målet...
Han 500 är han ju lätt uppe i. Det måste han ju vara.
Och ytterligare 100 miljoner nu i helgen.
Du pratar om Martial nu, ja.
Martial, ja. Ja.
Jaha, Martial. Ja, okej.
Jag tyckte det var bara för att du nämnde honom där, ja, okay. Och att han gjorde sitt 25:e mål då för Manchester United i helgen.
Men han är ju värd att nämna, alltså, om man tittar på när han gick från Monaco. Nu har ju Mbappé gjort betydligt mer än vad Martial hade gjort då. Men det var, ja, också en verkligen stor talang från Monaco. Det var liksom det nya Thierry Henry som alla pratade om. Det är ju liknande liksom tongångar som går, fast du får växla upp dem ungefär 50% som du säger, vilket man också kan lägga på prislappen. Så att, men det gör ju också att man ska man kan ju inte ta det för en solklar framgång efter Martials fall från förra säsongens succé. Så det blir kul att följa Mbappé. Men han kommer ju förmodligen lämna Monaco nu. De lär ju vilja casha in på honom eftersom de har förvandlats lite till en säljande klubb. Men då är det ju Real, Barcelona, kanske Manchester-klubbarna skulle kunna vara med och bud.
Bayern München.
Ja, fast det är inte deras typ av värvning riktigt.
Nej, det är inte riktigt det. Men tillbaka till Spurs då, som faktiskt frågan handlade om. Vad ska de ha för värvningsstrategi? Man ska inte, jag känner inte att han borde peta så mycket i den där startelvan egentligen. Det är svårt att hitta spelare som går in och ersätter en Eric Dier rakt av. Eller en, det finns ju några spelare som inte går att ersätta förstås, med Dele Alli och Harry Kane och så vidare, som det gäller att försöka hålla i för allt man är värd.
Men nej, jag tror att Spurs ändå måste rikta in sig, för det är så många stora drakar där ute med mycket pengar som slåss om de bästa, så att, och även de största talangerna, inte bara de färdiga utan de största talangerna. Så man får nog fortsätta med att försöka hitta de här prisvärda spelarna som kan gå och utveckla till, alltså är på väg att bli stjärnor och utveckla och göra det sista jobbet för att ta dem dit. Och det har de gjort otroligt bra senaste åren, så varför skulle de inte kunna fortsätta med det?
Fått en fråga från Facebook, Linus Karlsson. Han skriver: tjena boys, tack för en grym podd. Kan ni diskutera Klein och hur i hela friden han gått under radarn utan kritik? Får han en pass så blir han fruktansvärt nervös och passar närmaste gubbe direkt. Bakåt är han inte heller världsklass.
Han börjar ju säsongen bra. Och när han kom till Liverpool var han väldigt, väldigt uppskattad, för de jämförde ju med vad de hade haft tidigare. Och oftast
Glenn Johnson.
Ja, precis. Så blir det inte ofta så där, du vet, när man tar till sig en spelare så vill man försvara den spelaren sen väldigt länge. Och det ska mycket till sen för att man ändrar åsikt kring en spelare som man har tagit till sig. Och det tror jag är det stora.
Man ser, alltså jag tänker så här, i vissa matcher, alltså, hade det varit Moreno som hade gjort samma sak när Klein går bort sig och inte hänger med en försvarare hem eller slår bort en passning offensivt och bjuder på en omställning. Hade det varit Moreno på andra sidan som hade gjort samma sak, så hade han blivit hängd fullständigt, eftersom det är en spelare som ingen tycker om. Förutom spelarna i klubben. Han verkar oerhört populär. Han är med på alla. Så fort det dyker upp en gruppbild så är Moreno där. Men
deras Jesse Lingard typ.
Ja, men lite grann så. Pepe Reina. Någon var ju tvungen att ta över festfixaren liksom. Vi pratade om det precis innan inspelningen här, Kalle. Jag jämförde dem med Kieran Trippier som vikarierar i Tottenham just nu. Eller vikarierar, han spelar där just nu när Kyle Walker är skadad. Och han har en oerhörd förmåga att på ett eller två tillslag alltid få in en riktigt bra cross in i boxen. Någonting som man knappt ser Klein göra på ett förtjänstfullt sätt överhuvudtaget. Jag vet inte hur många ass han har på den här säsongen, men det kanske är två.
Men det, ja, okej, men Trippier, han har ju många ass.
Trippier har många ass, alltså, och han är ändå andra valet i Spurs.
I Spurs, ja. Han gör ju inte det, men det känns som att Trippier nästan snittar på en assist per match. För att ibland gör han två.
Alltså, oerhörd inläggsfot alltså.
Ja, men ja, det är, som du säger, det är få som har den inläggsfoten som Trippier har.
Ja. Ja, den saknar man lite grann. Hörde ni, det var allt vi hann med den här tisdagen. Hoppas att ni har hängt med oss hela vägen. Nu på, vad blir det, på onsdag va? Så kommer Manchester United-bibeln ut i affärer. Så ligg på luckan, eller vad säger man? Ligg på affären, före de tar slut.
Jag gillar ligg på luckan.
Var det inte 27
va?
Ja, men det är ju, det är på torsdag.
Torsdag till och med. Till Manchester derbyt förstås. Så passa på och spring och läs den, så hinner ni plöja den för det match på kvällen. Bra va? Vi hörs med vecka igen.